De ringde och sa vi ska döda dig, din jävel. Du har sprängt Fontainebleau.
Tidigare har Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand.
När polisutredningen fortskrider upptäcker man en rad brott som Fontainebleaus personal råkat ut för.
Det förekom ju både rån på Fontainebleaus kontor och det förekom kassaskåpsstöld på Kungsbocken och det var något ytterligare inbrott.
Samtidigt stämmer bilden av kriminalitet dåligt med de båda ägarna, Konrad Öberg och Ingmar Arbro.
Jag menar, vi har aldrig varit i närheten av några kriminella handlingar. Vi har god ekonomi, inga skulder. Ingenting som tyder på att vi behövde göra någonting sånt här för att tjäna pengar. För vi tjänar bra pengar redan som det var. Till och med riktigt bra. Inte minst på Fontainebleau.
Men hur var det med ekonomin? Hur gick restaurang Fontainebleau?
Men nu anser åklagaren att han också hittat ett ekonomiskt motiv för bombdådet.
Fontainebleau i deras ego var ju Titanic, som de inte kunde navigera.
Kan det handla om ett försäkringsbedrägeri?
Otursförföljda har de varit, Ingmar Arbro och Konrad Öberg, men välutbildade. I Borgholm arrenderade de restaurang Restis 1973. Den restaurangen råkade under tiden ut för en brand och blev helt ödelagd.
Ägarna själva menar att någon är ute efter att sätta dit dem.
Det är en viss person som ligger bakom allt detta. Att det hela är en hämndaktion och allting en konspiration. En konspiration är även det fynd som har gjorts på kontoret.
För det låter ju antingen som att de är skyldiga eller också att, någon sätter dit dem. Det låter ju som rena tv-deckaren.
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Säsong 5.
Sprängningen av Fontainebleau.
En historia om ett olöst brott.
Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår.
Och man fick ju en känsla av vad det här med frihet betyder som man inte hade en aning om innan.
Vad betyder det då?
Jag menar att det är så väsensskilt från att vara inlåst och fråntagen alla sina rättigheter.
Ingmar Arbro ägde tillsammans med Konrad Öberg restaurang Fontainebleau. Två dagar efter att bomben exploderat och fullkomligt demolerat deras krog anhölls Arbro och Öberg. Sen hölls de båda ägarna frihetsberövade i totalt 57 dagar.
Man hade alltså så kallat fullständiga restriktioner. Man fick inte läsa tidningar, man fick inte titta på tv, inte lyssna på radio, inte kontakta omvärlden. Inte bara Konrad Öberg utan ingen överhuvudtaget.
Hur är det?
Det är fruktansvärt påfrestande. Och tiden går ganska långsamt.
Som ni hörde i förra avsnittet av Spår så väljer Ingmar Arbro att ställa upp på intervju. Han är den enda av ägarna till Fontainebleau som är i livet. Och senaste gången han uttalade sig till media om fallet var för 20 år sedan.
Men jag tänkte igenom det där och så välkomnar jag väl en möjlighet att tala om hur det egentligen förhöll sig med olika saker.
Sprängningen av Fontainebleau innebar slutet för Ingmar Arbro i krögarsammanhang. Och det är en av sakerna som är jobbig att prata om, menar han. För allt gick ju så bra, fram till nyårsafton 1982. Han och Konrad Öberg hade köpt restaurangen och lyckats åstadkomma ett nytt utskänkningstillstånd. Fontainebleau gick bra, menar Arbro, och man lockade en städad publik.
Och där har vi den positiva minnesbilden. Men sen slutade ju då med inte en utan två katastrofer, varav den sista var totalt förödande. Och de minnesbilderna är ju absolut ingenting som man vill överhuvudtaget tänka på. Men nu ska vi ju prata om det förstås, så jag är tvungen att tänka en del i alla fall.
Ja, vi ska ju det. Och vi ska dessutom prata vidare om nästa obehagliga episod för Ingmar Arbro. Som ni kunde höra i förra avsnittet av Spår, så den 3 januari, bara 3 dagar efter den våldsamma explosionen, blir alltså han och Konrad Öberg gripna och anhållna för att själva ha legat bakom dådet mot Fontainebleau.
Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, som jag knappt visste vad det var för något i det läget, trots att jag var jurist.
Efter ytterligare 10 dagar begärs Öberg och Arbro häktade. Och den här tiden minns Ingmar Arbro som mycket mörk. Han hade restriktioner och visste väldigt lite om vad som hände utanför häktets murar.
Man var isolerad och totalt i okontakt med omvärlden, för man hade fortfarande fullständiga restriktioner i, tror jag vi hade ytterligare en månad eller något sånt där. Och så försökte man ju tänka igenom det här. Och jag vet, jag skrev sida upp och sida ner med synpunkter som man lämnade till polisen. Och där fanns ju mycket sånt som man tyckte de skulle göra. Och inte minst så ville man ju vara angelägen om att redogöra för allting som gjorde att detta var nys från början. Att vi skulle vara inblandade. Och att vi skulle ha något motiv att göra något sånt här. För det fanns ju tiotals, hundratals fakta som tydde på precis motsatsen. För det här var ju en katastrof för oss. Och man skapar ju inte sin egen katastrof. Det finns väl ingen som vill.
Under vintern 1983 kan man läsa i Expressen att åklagaren får allt svårare. Öberg och Arbro kan via sitt ombud Leif Silbersky visa att Fontainebleau är en lönsam nattklubb med mycket låg hyra. Man har lagt ut mycket pengar på investeringar och till exempel redan betalat lokalhyra för första kvartalet 1983. En utgift som trots att man har ett förmånligt avtal ändå är på 120 000 kronor.
Men nu anser åklagaren att han också hittat ett ekonomiskt motiv för bombdådet.
Ändå utgår åklagare Lennart Ekstrand från sin teori om att ägarna på något sätt är inblandade i dådet. Han har kommit fram till att ägarnas ekonomi är inte alls så bra som de påstår.
Det motiv som vi har sökt finns enligt min uppfattning att söka i ekonomiska övervägande. Jag uttrycker mig på det sättet och jag kommer inte att utveckla vad jag menar och jag kommer inte att svara på några frågor vad som ligger bakom den slutsatsen.
När vi ber Lennart Ekstrand att utveckla sitt resonemang idag vill han inte gå längre än han gjorde då. Men han står fast vid att den bild som Öberg och Arbro hade om en blomstrande verksamhet, det var inte sant.
Det stämde ju inte ens med verkligheten att det var så, utan det var deras påståenden.
Den här diskussionen om ägarnas ekonomiska situation, den kommer fortsätta i flera år framöver. Men just då, i februari 1983, går Stockholms tingsrätt på åklagare Ekstrands linje och kvarhåller Konrad Öberg och Ingmar Arbro i häktet.
Jag hade ju ett antal häktningsframställningar som tingsrätten beviljade. Och bevisningen var ju då så pass stark att det var sannolika skäl för att de hade varit inblandade i det här.
Fynden som polisen gjort på ägarnas kontor, stubintråden, sprängmedelsförpackningarna, de intrampade sprängmedelsresterna i mattan, säckarna utanför och på kontoret som tyder på att förpackningarna funnits där, ja det är just det. Det tyder bara på att sprängmedel funnits på kontoret. Möjligen i samma mängd som används för att spränga restaurang Fontainebleau, men polisen vet faktiskt inte om det är samma sprängmedel som används eller, och det här är ännu viktigare, vem som packat om sprängmedlet på kontoret eller vem som sen sprängde själva bomben på Fontainebleau. Kort sagt, polisen kan inte knyta sprängmedelsresterna på ägarnas kontor till själva brottet.
Ja, det kunde man ju inte knyta då.
I slutet av februari 1983 har åklagare Lennart Ekstrand allt besvärligare med sin teori. Men han menar fortfarande att Konrad Öberg och Ingmar Arbro ligger bakom bomben mot den egna restaurangen.
Om de sen hade varit och tänt på själva, det kunde man ju inte säga.
Att eventuellt hade de haft hjälp av någon annan då, eller?
Ja, det är ju ett alternativ, va? Kanske mer troligt.
Den här teorin ger Konrad Öbergs advokat inte mycket för.
Polisen tycks inte veta och åklagar mer än man visste för ett par dagar sedan. Något motiv, någon hypotes angående motiven är inte ens framlagt.
Men ekonomiska motiv, har du kommit fram några sådana när du har pratat med din klient?
Absolut inte. Just på grund av att jag fått känslan av att åklagaren börjar försöka eller inbilla sig detta, så har åtminstone jag och troligen min kollega haft ingående förhör med klienterna något idag. Och det finns ingenting som tyder på detta.
Samtidigt finns det andra spår. Andra tänkbara gärningsmän.
För när en stor byggnad centralt belägen i en av Europas huvudstäder plötsligt exploderar, fanns det 1982, precis som nu, direkt misstankar om terrorbrott.
Min inriktning då, det var kontraterrorism.
Det här är Christer Hansén.
Ja, jag heter Christer Hansén.
Före detta Säpo.
Har varit anställd vid Säkerhetspolisen under 36 år.
1982 har Christer Hansén och hans Säpo-grupp en hel del olika organisationer som de försöker övervaka.
Vi har en terrorhotbild från framförallt då Västtyskland, då vi hade Rotarmee-fraktion som fortfarande var aktivt. Vi hade palestinsk PFLP-GC till exempel och några sådana andra organisationer. Vi hade Asala, Armenia Secret Army for the Liberation of Armenia. Vi hade också 82, det var ju då vi hade mordet på Enver Ata i Uppsala, PKK.
När det gäller sprängningen av Fontainebleau finns det en detalj som påminner om ett annat sprängdåd 7 år tidigare. Då, den 11 september 1975, utsattes Stockholm för ett dåd mitt i city, korsningen Drottninggatan-Kungsgatan. Där låg resebyrån Spain Tours kontor.
Och det här var ju då ett tänkt attentat riktat mot Franco-regimen, eller genom att spränga resebyrån så skulle man avråda folk från att åka på solsemester till Spanien.
Dådet utförs av en grupp vänsterextremister ledda av Norbert Kröcher, som senare skulle ha långt framskridna planer på att kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon.
De stal en bil och i bakluckan på den så la de in Dynamex, ett antal kilo, och som de inte trodde att det skulle spränga riktigt bra då, så ställde de dessutom dit dunkar med Klorex och socker och bensindunkar. Och sen drog de då fram kopplingstrådar till förarsätet. Sen lämnar de bilen där på natten.
Och då kommer vi till den där detaljen som sen också dyker upp igen vid attentatet mot Fontainebleau. Varningen på telefon.
Och kvinnan, hon gick upp till telefonkiosken i Hötorget och så ringde hon till ledningscentralen i Stockholm och sa att den bombkorsningen Drottninggatan, Kungsgatan. Ni får 2 minuter på er.
Exakt 2 minuter innan. Precis som vid Fontainebleau.
Larmcentralen har fått ett anonymt bombhot mot en byggnad i det här området tidigt i morse.
Men här slutar också likheterna mellan brotten.
Det här var ju, tillhörde ju inte vardagen på den här tiden att det stod bomber ute på Stockholms gator. Så att, tog väl inte det här med något större allvar på ledningscentralen. De beordrade en bil till platsen och killarna i radiobilen kom ut och sa, ja men titta, här står en stulen bil. Och sen tittade de i dörren så såg de trådar. Och den gode polismannen drog isär dem så det small aldrig.
Oj, visste han vad han gjorde där?
Nej, han hade inte en aning. Han vetade att han nog sprung ifrån platsen. Men på den tiden, det här existerade liksom inte i medvetandet. Varken hos allmänhet eller poliser. Utan...
Men det var ett rejält hot. Det hade smält.
Ja, om... Det hade de gjort. Men nu var det så att de hade dessutom kopplat fel. Jag tror de hade seriekopplat istället för parallellkopplat. Så att antalet ampere hade inte räckt till för att utlösa eldtändkapseln, om jag minns rätt. Men det visste de inte om själva.
Nej, bomben 1975 detonerade aldrig. Och det fanns en viktigare skillnad mellan brotten. Något som gjorde att Säpo avskrev misstankarna kring terrormotiv vid Fontainebleau.
När det var ett terrordåd så var man ju noga med att ta på sig skulden för det. För det var ju ett av skälen till att man gjorde det, var ju att man ville sprida fruktan och att man ville få uppmärksamhet mot sin organisation. Och att då inte i samband med ett eventuellt attentat ta på sig skulden för det. Det var väldigt ovanligt. I det här fallet med Fontainebleau så fanns det ju inte det, utan... Det bedömdes på vårt håll som att det var en rent kriminell handling som inte vi hade någonting med att göra.
Så Säpo lämnar ärendet till kriminalpolisen. Och där har man just vid den här tiden, vintern 1983, ett mycket underligt fall under utredning. Det ska komma att bli ett av Sveriges mest kända kriminalfall när det får sin lösning. Och det finns många likheter med sprängningen av Fontainebleau.
Roland.
Det här är före detta polisen Roland Segerman. Vintern 1983 jobbade Roland Segerman nära kollegorna som utredde Fontainebleau, men inte med samma fall.
Jag jobbade på samma roten men med en annan sprängning då.
Eller det var ju snarare fler än en sprängning.
Det var egentligen 4 sprängningar.
Roland Segermans gärningsman hette Lars Tingström, mer känd som bombmannen. Hans bana började redan 1977 med en brevbomb mot direktören för spelmaskinsbolaget Prox Kalkulator AB. Ett företag där Lars Tingström investerat pengar som gått upp i rök.
Och så försökte då Tingström, han vill ju ha sina pengar tillbaka. Och fick den här direktören ett brev på posten, eller rättare sagt i brevlådan, och öppnade det och då small det. För i ett sånt här giftkuvert då så fanns en dragtändare och så blev det en smäll, minst sagt.
Direktören klarade sig med livet i behåll. Sämre gick det sommaren 1982 när Tingström placerat en bomb i åklagare Sigurd Denkerts villa som hämnd för att åklagaren dömt Tingström för brevbomben samtidigt som han hade ett förhållande med Tingströms fru. Denkert klarade sig, men inte hans dotters pojkvän som omkom.
Drabbade ju då familjen Denker i första hand och sen den här tjänstemannen på skattehuset.
Skatteskrapan var nästa dåd som kopplades till Lars Tingström. Det skedde den 22 februari 1983. Alltså samtidigt som ägarna till Fontainebleau fortfarande satt häktade.
Ja, det var ju också en ganska stor sprängning där i skatteskrapan.
Haras Kopsch, kriminaltekniker som undersökte brottsplatsen och sprängningen av Fontainebleau, får nu på kort tid ännu ett bombdåd på sitt bord.
Det var en kvinna. Hon hade besökt oss skatteskrapan, satt i ett väntrum och ensam. Och helt plötsligt small det. Och vi kom fram till att det hade stått en dokumentsportfölj. Och den var då arrangerad så att det var ett rörelselarm som var kopplat till sprängladdningen. Så att när man ställde in en timer så blev den osäkra laddningen. Så första person som rörde vid den här dokumentportföljen råkade illa ut. Och det var vad som hände henne.
Så om bomben som sprängde Fontainebleau sönder och samman och förorsakade skador på ett helt kvarter i innerstan hade varit en uppvisning i sprängkraft som saknar motstycke, så var Tingströms modus operandi ett helt annat. Han gick inte på kraft, mer än illvillig typ av finess. För när Haras Kopsch undersöker bombväskan mer ingående gör han nya fynd.
En flaska med rödsprit plus massa spik. Och flera hundra spik som vi hittade då, i kroppen på den här kvinnan hade då. Och det var, hon hade ju då varit precis intill landet och armen slets av henne och sedan brände på grund av den här rödspriten som fanns. Och det fanns då inga spår som kunde binda någon gärningsman i det ärendet. Men det här var en typisk Tingström-bomb.
Långt senare hittas ett slags testamente som bombanden Tingström skrivit. Där han skriver att, citat, blodet ska flyta på Stockholms gator. Slutcitat. Något som han också sa under rättegången. Tankarna går då tillbaka till Fontainebleau. Var det kanske ett sätt att få blodet att flyta? Men Christer Hansén på Säpo och även andra poliser vi talat med menar att Tingström inte hade med attentatet mot Fontainebleau att göra. Och det finns 2 skäl. För det första är mängden sprängmedel som används vid Fontainebleau klart mycket större än vad Lars Tingström brukar använda. Och det vittnar om en osäkerhet kring sprängkunskap som inte stämmer in på Lars Tingström.
Tekniskt sett så var väl Tingström betydligt duktigare.
Och för det andra, motivet stämmer inte heller.
Tingström hämnades. samhället kan man säga.
Och då passar inte en restaurang in?
Nej.
Så tillbaka till utredningen kring sprängningen av Fontainebleau. I slutet av februari 1983 började det bli uppenbart även för journalister som följer fallet att åklagaren kört fast. Det som till en början så tydligt pekade mot ägarna, fynden på deras kontor, sprängmedelsrester, stubintråd och tomma förpackningar i sopsäckar, går inte att knyta vare sig till brottet eller ägarna. Däremot finns det en misstro mot ägarnas tidigare affärer vad gäller försäkringsärenden. Man verkar ha varit mycket otursförföljda, som Rapport i SVT väljer att formulera det.
Otursförföljda har de varit, Ingemar Arbro och Konrad Öberg, men välutbildade. Båda har dubbla akademiska examina. Arbro är både filkand och jurkand. Öberg är civilekonom och jurkand. I Borgholm arrenderade de restaurang Restis 1973. Den restaurangen råkade under tiden ut för en brand och blev helt ödelagd.
Vi hör dåvarande Expressen-reporten Peter Kadhammar. Han minns spekulationerna om försäkringsbedrägerierna. Men han menar att det inte stämmer. Det fanns andra med bättre motiv, menar Peter Kadhammar.
Jag minns inte vad teorierna var. Utpressning, försäkringsbedrägeri. Men du vet, ett försäkringsbedrägeri och spränga bort halva kåken, det låter så överdrivet. Ja, jag var nog inne på det här med utpressning. Någon maffiagrej så att säga. De hade gjort någonting. Och på det viset, de kanske var svarta pengar. Men det fanns det väl i hela krogvärlden. Jag har ingen aning om de höll på med sånt. Va? Men det var väl ingen som någon skulle ha blivit förvånad över i så fall.
När polis och media tittar närmare på restaurang Fontainebleau uppdagas alltså ett mönster av tidigare brott.
Tidigare har Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand.
Det förekom ju både rån på Fontainebleaus kontor och det förekom kassaskåpsstöld på Kungsbocken och det var något ytterligare inbrott. Så att det var ju flera sådana faktorer och det är klart att ligger nära till hands att koppla ihop det.
När vi idag pratar med den enda ägaren som är i livet, Ingemar Arbro, så är det här inget han på något sätt försöker sticka under stol med. Det fanns en historia av våld och brott mot hans personal och hans två restauranger, Kungsbocken och Fontainebleau. Och det är framförallt en person som råkar illa ut, Fontainebleaus källarmästare, Sören Widholm. Den värsta händelsen sker i juni 1980, när Sören Widholm kidnappas och körs ut till Glömstaskogen nära Huddinge, söder om Stockholm. Under pistolhot kedjas han fast runt ett träd. Hans armar låser man fast med handbojor och så tvingar man av honom kombinationen till kassaskåpet på Fontainebleau. Man kommer över omkring 90 000 kronor. Sören Widholm lämnar man åt sitt öde. Han ropar på hjälp och hittas efter 2 timmar efter att en kvinna hört honom och larmat polisen. Ni som lyssnar via Acast ser nu en bild i era mobiler på hur Widholm kedjats fast från polisens rekonstruktion. En kuslig bild från en omskakande händelse.
Ja, det är klart det var. Han var ju chockad.
Pratar ni om det något?
Ja, det gjorde vi ju. Helt säkert. Men jag minns inte om han övervägde att han skulle sluta med verksamheten eller så. Inte som jag kan minnas, utan han hade väl relativt starka nerver. Men det är klart att han var chockad över det här. Och det var inte bara det. Han blev ju också rånad på kontoret med kniv. Ta fram kassaskåpsnyckeln. Och det gjorde han och så länsade de kassaskåpet på plats. Och sen hade vi då en stöld på den andra restaurangen när de... Där hade de uppenbarligen ingen nyckel eller kombinationslås. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Det var nog kombinationslås. Då tog de med sig hela kassaskåpet som vägde närmare 300 kilo.
Åklagaren Lennart Ekstrand tar in Sören Widholm för förhör kring alla mystiska rån som han utsatts för. Varför händer det så mycket kring just källarmästaren på Fontainebleau? Men åklagare Ekstrand kommer ingen vart.
Sören Widholm, just det här beskrivningen av vad han var lockat ut för.
Var det inte sant eller?
Då, det tror jag nog att det kunde vara, men man vet inte.
Det fanns till en början teorier om att de här rånen kanske var påhittade. Men det kommer senare visa sig att polisen får backa där.
Men det är inte det stora bekymret för åklagaren nu. Det är direktörernas eventuella motiv.
Vi har inte kunnat finna något motiv.
Det finns däremot en möjlighet att det kan vara som Konrad Öbergs advokat säger i Sveriges Televisions Aktuellt. Han menar att Öberg berättat en övertygande historia som går ut på att någon vill sätta dit ägarna.
En viss person som ligger bakom allt detta, att det hela är en hämndaktion och allting en konspiration.
Där man då försöker kasta skulden på.
Just precis, det är ett led i konspiration.
Men hur har då spåren hamnat på kontoret? Det är ju så att åklagaren säger att ingen annan än restaurangägarna har haft nycklar dit.
Det sa han inte idag, det har han sagt tidigare. Och en av anledningarna till att han möjligen inte sa det idag, det är att han fått ta del av ingående förhör bland annat med min klient, av vilken framgår att ett ganska stort antal personer haft möjlighet att ta sig in på detta kontor, att nycklarna varit på drift och så vidare.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För det låter ju antingen som att de är skyldiga eller också att, det, att de är, någon sätter dit dem. Det låter ju som rena tv-deckaren.
Historien om sprängningen av Fontainebleau fortsätter att fascinera reporter Peter Kadhammar. Och det blir än mer spännande den 1 mars 1983. För då tvingas åklagaren släppa de två ägarna, Konrad Öberg och Ingmar Arbro, ur häktet. Beslutet fattas av en ny åklagare, Anders Kjellin. Lennart Ekstrand har nämligen bytt jobb mitt under utredningen.
Jag kände mig intresserad av att byta och göra någonting annat. En ny typ av arbete. Och sen kunde utredningen fortsätta och mina kollegor där.
Vi ska återkomma till Lennart Ekstrand och hans nya jobb, för han kommer göra comeback längre fram i den här historien. Och när han då dyker upp igen kommer det skapa en hel del uppståndelse och också en hel del bitterhet. Speciellt hos Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Men 1 mars 1983 var det två mycket glada ägare som återfick sin frihet. Vi hör först reporten Peter Kadhammar.
Det var en jättehändelse. Det var, jag minns, det var den här presskonferensen. Det var väl alla medier där. Och alla medier på den tiden, det var de 4-5 Stockholmstidningarna och tv och radio då.
Presskonferensen orkestrerades av Leif Silbersky. Ni som lyssnar via Acast ser bilder från händelsen nu i era mobiler. Peter Kadhammar menar att presskonferensen var ett led i Silbergskis PR-arbete, där stjärnadvokaten var mån om att Öberg och Arbro skulle visas upp som fria och oskyldiga.
Silbersky var väldigt noga med att hela tiden kalla dem pojkarna. Det som jag tyckte var väldigt genomskinligt sätt att försöka snabbt uppamma sympati för de här då nu frisläppta killarna. De var väldigt duktiga på att, alltså, de var beundransvärda i det att de orkade hålla den här presskonferensen. För deras liv låg i spillror, de var vanärade. Även om de inte var dömda i någon rättegång, så var de givetvis vanärade och suttit fängsla, eller häktade så länge. Att då och så komma ut och så möta pressen, det tycker jag var strångt och hjältemodigt. Och det var ju också så att det var väl deras sista kraft som de uppammade där, för att Vi ville då ha en intervju med dem själva förstås. Så att Konrad Öberg hyrde ett stort fint hus av Domänverket, hör jag för mig, norr om stan, vid Brunnsviken. Och då körde jag, en fotograf och jag, dit och väntade på infarten till huset tills de då skulle komma. Och då minns jag, då kom Konrad Öberg i en bil, och kanske Arbro var med också då. Och då var de ju, eller, och jag minns Öberg, att han var ju helt slut, va. Och bara öppnade dörren eller vevade ner rutan och vädjade om att få vara i fred. Vilket han givetvis fick, och vi lämnade ju dem då, va, förstås.
Ingmar Arbro minns den här dagen väldigt klart, trots att det passerat 34 år sedan händelsen, när vi nu gör vår intervju.
Jaha. Jag tyckte det var otroligt skönt. Tänkte nu äntligen började likna något det här. Men man insåg ju att alla problem, det fanns ju massor av problem kvar att lösa, och man funderade på hur det skulle sluta. Men det som vi gjorde var att vi åkte till hans kontor, och sen tror jag att pressen var ju intresserade då, så han bjöd in pressen. Så jag tror att vi hade någon kort presskonferens där redan samma dag. Kanske bara ett par timmar efter utsläppandet, och sen åkte jag hem och träffade min fru, och sen var vi ute och promenerade i Hagaparken, så man fick titta på knopparna. Man hade ju inte varit utomhus förutom på en eländig rastgård på taket på polishuset på 2 månader då. Men det var ju vår i luften och sådär. Det var en fantastisk känsla att få komma ut.
Ja.
Man ser helt annorlunda på värdet av frihet efter en sån här händelse.
Hur var det att träffa sin familj?
Ja, det var ju otroligt fint. Såklart.
Jag ser på dig att du blir rörd av det här.
Ja.
Vill du ta en paus?
Ja, vi kan nog fortsätta.
Ja, för historien fortsätter. Men nu med en rad andra misstänkta personer. Peter Kadhammar följde sprängningen av Fontainebleau i flera år under sin tid på Expressen.
Ständiga förvecklingar, de här personerna, skumma yngre personer som man inte visste vad de, som hade rört sig i kretsarna kring Fontainebleau.
Under tiden i häktet har både Ingmar Arbro och Konrad Öberg lämnat in skriftliga redogörelser över personer som de tror kan ha varit inblandade i attentatet.
En av restaurangägarna har i en skrivelse till åklagaren pekat ut en tredje person som han själv misstänker vara den skyldige till bombdådet.
Det var ju ingenting som skulle gagna mig att spränga. Man påstår att jag ville köpa den där. Och det skulle inte vara så lättköpt om man spränger det.
Det här är den person som Konrad Öberg pekat ut. Jan Rändle, en konkurrent som drev restaurang Taurus.
Det var ju en otroligt stor händelse i Stockholm och en stor händelse för mig. Det drabbade ju min familj otroligt mycket, särskilt mina barn.
Jan Rändle menar att det fick enorma konsekvenser när folk läste i tidningen att han pekades ut.
På morgonen så tittade folk förskräckt, eller jag märkte att det blev som om jag hade fått syfilis eller AIDS eller vad det nu kan. Ebola.
Det gick till och med så långt, menar Jan Rändle, att han fick ta emot dödshot.
Det var så att jag blev uppringd av folk som hotade att döda min sambo, mig och min son, och överhuvudtaget hotade mig. De ringde och sa, vi ska döda dig, det jävel, du har sprängt Fontainebleau, sa de.
Trots hoten och minnena som växt till liv väljer nu Jan Rändle att ställa upp i spår.
Jag har massor med känslor, och samtidigt när jag hörde så tyckte jag bara, om jag inte rota i det kommer säkert aldrig gå att få ordning på. Och ändå så tänkte jag så, okej, jag kanske kan ge någon typ av information.
Vi ska direkt säga att ingenting tyder på att Jan Rändle har med sprängningen att göra. Ingemar Arbro, ägaren som är i livet, vet att det var Rändle som hans kompanjon Konrad Öberg pekade ut, men han vet också att det var ett felaktigt utpekande.
Det vet jag ju, att det var en person som hette Jan Rändle. Men det visar ju sig att han var väl totalt oskyldig i det här sammanhanget.
Det visar sig att Jan Rändle har alibi för bombdådet. Han och hans familj befann sig i USA vid tiden för attentatet, och polisen har aldrig intresserat sig för Rändle som tänkbar gärningsman.
Jag blev inte ens hörd.
Men Jan Rennle menar att han kan ge oss information om den man som verkligen blir intressant. En läkarstudent som drar till sig polisens misstankar. Han har jobbat extra med en klubb på Fontainebleau och Jan Rennle menar att den klubben var rena kassakon för ägarna.
Först och främst var det ju som blev lurad. Fontainebleau i deras ego var ju Titanic som de inte kunde navigera. Det gick ju väldigt, väldigt dåligt. Och då kom faktiskt och räddade dem. Han gjorde något som hette Jour, Club Jour, som var bra. Han startade det på torsdagarna och det gick väldigt bra. Det var det enda som gick bra.
Jan Rennle medger att han inte hade insyn i Fontainebleaus ekonomi. När han säger att det gick dåligt för Öberg och Abro är det baserat på rykten i branschen. Samma sak är det med tvisten mellan läkarstudenten och ägarna. Men här framhärdar Jan Rennle. Han menar att läkarstudenten blev utmanövrerad.
De lurade. Jag förstår att han var besviken och han räddade den där krogen. Så kastar de ut honom, sen säger de att han är förbjuden att komma dit.
Enligt ägaren Ingmar Arbro stämde det att de kastade ut läkarstudenten. Men det var källarmästare Sören Widholm som fattade det beslutet. Och det handlade inte alls om att man lurade läkarstudenten. Tvärtom var det han som försökt luras. Han ville ta över inträdeskassan.
Ja, det visade ju sig att han hade varit anställd av Sören Widholm som dörrvakt. Möjligen också som garderobiär, det minns jag inte. Men som dörrvakt vet jag. Och det visade sig också att han hade, enligt de uppgifter jag fick, varit inblandad i något försök att undandra entréintäkter i verksamheten. Från restaurangen då. Och stoppa i egen ficka. Och det hade kommit till Sören Widholms kännedom genom någon rättrådig person som berättade detta för honom. Varpå han reagerade naturligtvis och gav den här personen sparken på grått papper. Och inte bara det, utan han förklarades för persona non grata på överhuvudtaget verksamheten. Och han hade alltså uppenbarligen, han hade en hel del kamrater i kretsen som både bland några som jobbade men också bland gäster och så vidare. Han var ju själv akademiker eller hur vi nu ska uttrycka det. Studerande hur som helst. Så han var väl både verksam som dörrvakt och när han inte jobbade så kanske han var som gäst också, det vet jag inte, men sannolikt.
Sören Widholm är tyvärr inte längre i livet och kan därför inte ge några svar här. Men då, 1982 på Fontainebleau, var det han, källarmästaren, som styrde. Han var den operative chefen. Han hade ansvaret över personalen och en sån här händelse, att han ger en tidigare anställd sparken och dessutom tillträdesförbud, gör att polisen blir nyfiken. Kan mordbranden som ägde rum i augusti, bara 4 månader innan bomben, ha varit en hämndaktion? Läkarstudenten blir kort sagt högintressant. Vi hör kriminaltekniken Haras Kopsch igen.
Det fanns det då brytskador på restaurangdörren. Någon har placerat en låda med tändvätska i restauranglokalen och hällt ut en hel del av den. Sedan tänt på.
Polisen hittade plastdunkar med lysfotogen och bensin. Några hela på plan 4 och några smälta på plan 5. Bensinen antände fotogenen och antagligen gick förloppet så fort på våning 5 att den eller de som tände på var tvungna att lämna lokalen innan man kunnat se till att elden också antändes ordentligt även på plan 4.
Så det brottet var ouppklarat, den här branden?
Av en slump leder en utredning kring ett annat brott, en stöld av en mycket exklusiv frimärkssamling, till att polisen får anledning att göra husrannsakan hemma hos läkarstudenten. Och då säkrar man också fingeravtryck från läkarstudenten som man sen påträffar på fynden från mordbranden.
Det fick vi då in en träff med hans fingeravtryck och fotavtryck från tidningspapper som låg i den här lådan med tändvätska. Och då blev han då misstänkt för den här branden och väl även misstänkt för sprängningen. Så vi gjorde då husrannsakan i hans bostad och där fann vi i hans frys en avgjutning i paraffin. Man hade då lagt ett nyckelämne och så gjort en avgjutning av ett nyckelämne. Det gick då till restaurangen, till då ett värdeskåp som fanns inne i restaurangen, den här avgjutningen. Och sen hittade vi vidare en avritad nyckel. Och den nyckeln, den passade till kontoret på restaurangen.
Men det allra viktigaste och mest omstridda beviset mot läkarstudenten var den adresslapp man hittade på en trälåda som klarade sig från att brinna upp. Det visar sig att gärningsmannen skickat en täckt lastpall med allt brännbart material till Fontainebleaus ingång på Norrlandsgatan 11. Fotogen, bensin, tidningspapper. Och utanpå pallen har en misstänkte alltså skrivit adressen.
Det fanns lite omständigheter hit och dit, va? Men man stod och vägde fällande eller icke fällande dom med utgångspunkt från adresslappen.
Det här är advokat Peter Altin. Han företrädde läkarstudenten i mordbrandsmålet under hösten 1983.
Han förnekar ju helt att han hade någonting med det här att göra. Det kommer jag så väl ihåg.
Peter Altin minns det här fallet, för han var upprörd över vad som hände. Eftersom adresslappen var så viktig så ville man veta vem som skrivit den.
Vem har skrivit den här adresslappen? Och då gick det som vanligt till SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, som fick uttala sig. Och de har ett utomordentligt starkt förtroende i domstolar.
Men SKL får problem när de ska jämföra lappens text med en annan text som läkarstudenten skrivit.
Svårigheten var här att texten på adresslappen var ganska liten. Och dessutom, som jag kommer ihåg det, var det inte något speciellt märkligt med sättet att uttrycka sig skriftligen.
Så beskedet från SKL är negativt. Sambandet går inte att bevisa.
Man kom fram, som jag kommer ihåg det, att SKL inte kunde säga med säkerhet att det var det misstänkta och sedermera åtalade som hade skrivit den här lappen.
Men då väljer åklagaren att ta in en second opinion. Eller mer direkt, åklagare Torsten Wolf kör över statens eget krimlab. Och det är det här som gör advokat Altin så upprörd.
Jo, sen tog åklagaren in en utomstående så kallad expert. Han var inte kopplad till SKL, men var kopplad till något institut för psykologiska studier eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Och han kom fram till att det med säkerhet var min klient som hade skrivit den här adresslappen. Och han fick också, vilket jag reagerar mycket starkt på, av åklagaren en mycket hög ersättning för att göra den här utredningen.
Det visar sig att grafolog Lennart Bergström fått 173 000 kronor i ersättning för sitt utlåtande. Åklagaren Torsten Wolf har alltså betalat en uppseendeväckande hög summa för att få det besked som han nekades av SKL.
Och då stod det mellan en av åklagaren betald så kallad expert och SKL med deras mångåriga kunskap. Och då gick domstolarna på den här betalda experten, vilket jag ju reagerade oerhört starkt för. 173 000 för 30 år sedan är rätt mycket pengar för en utomstående så kallad expert.
Läkarstudenten döms till 6 års fängelse för mordbrand. Och Peter Altin är idag fortfarande övertygad om att grafologens roll var det som fällde avgörandet.
Hade inte Bergström fått betalt, eller på att säga att han inte hade uttryckt sig så säkert, så hade säkert den här killen blivit frikänd.
Nu blir läkarstudenten polisens huvudspår även för bomben.
Och vi försökte då
Haras Kopsch
få honom
kriminaltekniken
fälld för sprängning också, men vi kom inte så långt.
Min klient blev aldrig misstänkt i alla fall och inte åtalad eller dömd för brand eller för sprängningen.
Jo, misstänkt var han, läkarstudenten, men inte officiellt. Haras Kopsch menar idag att man ändå jobbade utifrån en tänkbar teori.
Vi ansåg att det här syftet med då branden var ju att förstöra lokalen. Och det hade man misslyckats med. Och det här ser vi då kan jag säga, ett starkare försök, med verkningsfullt försök att förstöra restaurangen.
Polisen hade nämligen gjort några märkliga fynd när man gjorde husrannsakan hemma hos läkarstudenten. Dels hade han samlat tidningsklipp i ett kuvert. Alla handlade om sprängningen av Fontainebleau. Dessutom hade han spelat in nyhetsinslag på video och fotat av vissa av dem med en stillbildskamera. Samtliga inslag handlade om, ja, ni gissade rätt, sprängningen av Fontainebleau.
Det är ju då ingen stark bevisning, utan det kan vara så att han, på grund av att han jobbar på restaurangen, att han därför är intresserad av händelser som sådana.
Advokat Peter Altin tonar också han ner vikten av tidningsartiklarna och de inspelade nyhetsinslagen.
Ja, inte särskilt starkt att han hade väl, man hade jobbat på något sätt som dörrvakt på den eller något liknande ställe. Men man hittade ju aldrig något motiv för honom, vare sig när det gällde branden eller sprängningen.
Ändå växer nu en ny teori fram. Vi hör den från Harras Kopsch, men han är inte ensam om den. Det är så här försäkringsbolaget Skandia senare kommer resonera när de vägrar betala ut försäkringen till ägarna. För trots att Konrad Öberg och Ingmar Arbro är släppta ur häktet har varken polis eller försäkringsbolag slutat misstänka dem för brottet.
Min egen personliga uppfattning är att det är någon form av samarbete med ägare och den här som blir fälld för branden. Det är inte bevisat, utan det var jag själv. Jag anser som troligt.
I nästa veckas spår.
Det fanns de som kallade dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
En bitter tvist bryter ut när Skandia vägrar betala ut försäkringen till ägarna.
En åklagare som jag för mig då fick jobb på försäkringsbolaget Skandia.
Ja, vi sa ju det. Den första åklagaren Lennart Ekstrand dyker upp i historien igen. Och nu i en ny roll. Som anställd hos Skandia.
Man kunde inte få något annat intryck än att försäkringsbolaget värvade honom just för att ta hand om det här fallet åt dem.
Och ett hemligt avlyssnat telefonsamtal anses bevisa att ägarna legat bakom bomben. De påstås säga det rakt ut.
Där de påstod att det framgick att Konrad Öberg sa att om det byggdes upp så skulle vi spränga det igen.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Stort tack till Adolfsson och Falk för att vi får använda deras Blinkar blå, en låt som låg på topplistorna 1982 och spelades på nattklubben Fontainebleau.
Ljudtekniker Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Bian Jalal, exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson.
På hashtag
Spar podcast.
På panelen ser jag lamporna som lyser. Processens steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analyser. Här har ovissheten spelat ut sin roll. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Men i nattens tysta timmar har jag undrat vad som händer där tekniken inte ser. Vad som döljer sig i töja trädens skugga.
Och jag känner oron växa mer och mer. Men kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Men det finns frågor datorn inte kan besvara. Signaler som jag inte kan förstå. Det finns så mycket som vi inte kan förklara. Det finns krafter som vi aldrig kan rå på. Blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.